Podplay.
Jag tror helt ärligt att jag fortfarande är full från igår.
Jag tänkte verkligen när du kom in och sa jag är en bajskorv.
Jag sa inte jag är en bajskorv. Jag sa hej lilla bajskorv.
Aha, jag trodde du sa jag är en bajskorv. Det säger du alltså.
Du säger ofta till mina syskon.
Mm, du säger det ofta bara. Jag är en bajskorv, säger du. Och det var det jag trodde att du kom in och sa.
Ja.
Och då tänkte jag, det var lite... Det är inte något du säger varje dag.
Nej.
Det är någonting som är annorlunda.
Mm.
Hon är en bajskorv.
Jag försöker vara normal. Alltså jag lever så rövare. Jag är ju alltså ofrivilligt singel.
Gräsänka heter
det. Exakt. Henrik är ju borta på ett jobb utan sin telefon. Så vi kan inte höras. Och jag lever som att jag har någon slags sommarlov då.
Du... är ju verkligen van att ta hand om honom väldigt mycket.
Ja, men också att alltså, det blir ju, när man liksom lever ett vuxet relationsliv så blir det ju att vi har ett liv tillsammans. Vi pratar om vad vi ska äta och vad gör vi imorgon. Och mitt i veckan när jag ska jobba, då går inte jag ut liksom och äter middag och dricker bubbel.
Nej.
Så ofta. På det här sättet som jag gjorde igår. Som gör att jag är en liten bajskorv. så. Men det är ju så black magic att, alltså, att jag får vara med om det här. Det är helt otroligt.
Föräldrafritt.
Ja, verkligen föräldrafritt. Det är alltså...
Vill du berätta vad du gjorde igår då?
Mm. Jag och Moa, som är en tiktokare, Moa Lindgren, och Tanja, Trubbeltanja, och Hanna Happy, och en kille som heter Linus, som är bartender. Vi spelade in lite videos för Schweppes, och sen så spetsade vi drinkarna, som var alkoholfria i reklamen, och gick ut på middag på stationen. Det blev inte så sent, men det blev väldigt kul.
Mm.
Så ja, de ligger fortfarande kvar i min säng hemma.
Var du glad då när klockan ringde att jag hade bokat en så här tidig tid?
Det är ju helt sjukt att du hade det. Klockan är 8.43 och jag fattar verkligen inte vart det är någonstans. Alltså jag sitter liksom i en poddstudio och jag vet nästan inte hur jag kom hit. För att det bara är en dimma. Alltså, jag har bara ställt klockan, gått upp och sen nu bara
det är som att du ska åka med flyg.
Verkligen. Jag har duschat kallt, jag har liksom druckit kaffe.
Just men
jag har
det, inte det är ditt tips.
Alltså det är tipset till allt. Alltså,
det funkar det?
Ja.
Det skulle jag behövt göra, så jag mådde inte bra heller när jag vaknade.
Varför mådde du inte bra?
Sov ingenting, det var för varmt. Ja. Alltså, jag får ju olika mardrömmar, då vaknar jag, då står någon man över min säng. Så måste jag hantera det, och sen så måste jag somna om. Ja, så jag får ju sömnparalys fast väldigt, väldigt, väldigt light.
Mm.
Det handlar ju om få sekunder, men det är fortfarande att jag får puls, jag undrar vart jag är. Jag kollar runt.
Fy fan alltså.
Så är det tyvärr.
Måndag, lika, olika.
Jag älskar artisten Beyoncé, men inte musiken Beyoncé så mycket.
Mm.
Det har jag fått äta, för att nu har jag lyssnat på hennes senaste album.
Mm, det är otroligt.
Nonstop.
Mm.
Nonstop lyssnar på det. Och det som jag tänkte på var att det är så... obehagligt. Att hela liksom världen av media som man får konsumera, film och tv och musik, handlar bara om människor som är under 25 år.
Verkligen.
Så att det är därför det känns när man är under 25 som att allt efter 25 är ett stort svart hål.
Mm.
Där det bara bor föräldrar som man inte vill vara som. Och alltså, det känns som att när Beyoncé var under 25, vad hade hon att säga? Ingenting. Baby boy, say mamma. Det hade hon att säga.
Fantasy.
Det var det hon hade att säga. Ja.
Det var inte heller hon som sa det.
Nej, exakt. Någon annan sa det genom henne. Mm. De bara satte liksom en mikrofon i henne och sa, kan du sjunga det här som jag vill säga? Ja, ah, okej. Okay. Då gör jag det. Och sen liksom, alltså det är ju verkligen senaste åren så har ju hon sagt så mycket som hon har velat säga. Hon har sagt, någon som vill höra, för att nu ska jag berätta mina innersta tankar och känslor. Och sätta på lite trummor bakom så att alla kan känna mina känslor.
Känns som att det är få artister som vågar berätta så mycket som Beyoncé gör. Eller kan, också, kapabel till.
Det är ju som att hon ställer aldrig upp intervjuer. Alltså man får ju aldrig, alltså det är slut. Alltså det är som att hon är faktiskt, jag vet inte, det kanske finns jättemånga kändisar som är så här, men jag upplever att det är få.
Väldigt få.
Som säger, jag kommer aldrig mer vara med i en intervju, hej då. Här ska ni föra mina innersta tankar. Alltså det är, och det är liksom att kunna
Hur har det gått till och hur har folk bara accepterat det?
Hon är för stor.
Har hon ens paparazzi? Så det känns som att hon bara är untouchable.
Det känns som att paparazzi vågar.
Nej.
De har respekt för henne. Tar inte
jag ser aldrig någon paparazzi-bild på henne.
Nej, men grejen är också att de flesta paparazzi-bilder man ser är ju folk som har ringt dem och sagt, hej, jag tänkte gå äta lunch
jo,
här.
Men de största, alltså Beyoncé behöver inte ringa. Inte Rihanna heller.
Det stämmer.
Henne ser jag överallt.
Ja, det stämmer. Jag ser henne på nattliga promenader var och varannan dag.
Nattliga promenader är oversize. Alltså det är liksom...
Fan, hon gillar det. Hon är verkligen en creature of the night. Mm. Jag tror aldrig
hon... De får munchies, tror jag. De ska
men
ut och köpa goda grejer efter.
Jag tror aldrig hon vill gå och lägga sig innan 04.00. Visst är så? Hon vill inte det. Hon vill vara vaken på natten, för det är då hon tycker det händer saker. Mm. Då hon känner saker. Det är, hon får tankar som hon aldrig skulle få klockan 08.43 som vi håller på med.
Nej, men hittills. Ja, jag kan sitta här innan 9. Det är så sjukt.
Men jag önskar då, jag känner ju att det finns ett universum där vi hade kunnat få höra från andra artister. Tänk om Britney Spears hade förstått att hon kan säga det hon känner.
Mm.
I musik. Det känns inte riktigt som att hon är kapabel till det, men hon kanske är det.
Nej, och jag, nu har jag egentligen inget belägg för det jag säger, men det känns inte heller som att hon kanske har skrivit så mycket av sin egen musik.
Nej.
Ofta så är det ju verkligen de som har skrivit sin egen musik. Det är ju då man får lära känna artister.
Taylor Swift på senare år då.
Inte heller dåligt.
Nej, vad pågår med henne då? Hon börjar också säga en och annan sanning till omvärlden. Och det som är ju bara att jag känner att nu är Beyoncé, vad är hon? Nu ska du gå upp, Lisa.
Vad bra att jag hade sett klockan 08.50 när vi skulle på dem. Alltså.
Men hur kan du vara här då?
Ja, men därför att jag har haft en låt på så klockan 5 i morse.
Just det, jag inte sovit en blund. Du tror inte ångest den här riten?
Jag kommer aldrig se till någonting om jag har druckit, för att då är jag bara vaken.
Mm.
Inga problem för mig.
Perfekt. Det är verkligen sällan som det har hänt att du har liksom helt missat något.
3 gånger i mitt liv.
Men då och då mår du inte heller bra.
Det är fler gånger, men då är det ju för att jag har tagit fel på datumet. Alltså jag är där, datumet och tiden som jag tror.
Ja.
Så att det är aldrig att jag blir sen eller försover mig. Alltså.
Nej. Men jo, men Beyoncé är typ strax över 40 nu.
Mm.
Jag tror hon fyller 41 faktiskt. Den 4 september. Och jag känner ju att jag vill att hon ska göra musik när hon är 60. För att jag undrar vad hon kommer ha insett då, vad hon kommer känna då. Alltså vilka låtar, för det är som att hon, jag upplever verkligen att hon älskar musik.
Mm.
Hon älskar, liksom, det är som att hon också lyssnar på jättemycket musik och vet, alltså det är liksom, hon kanske inte vet vissa saker som du och jag vet, men hon vet jättemycket om musik. Det är liksom hennes särintresse.
Mm.
Hon kan allt om det. Hon har hela hennes liv har bestått av det.
Men hon leker ju också med det. Det är det. Hon gör det till ett konstverk. Hon är poet, hon är dansare, hon är allt. Och så
hon
gör
har typ hon... också sagt att det här är hennes liksom minst perfekta album.
Mm.
Och det är ju liksom lite spretigt och vissa låtar fattar man ingenting. Men det är som att man kan inte bara trycka på play på första låten. Och så kan man bara lean back.
Jag får känslan när jag lyssnar på albumet, för nu har jag gjort det från början till slut. Att det nästan är som att man är på en konsert. Den är mer
det
gjord
menar...
till liksom strobes och dans och... mycket mer effekter. Man känner nästan att man kollar på någonting som kommer att vara coolt att se visuellt, fast man bara hör.
Jag längtar till att jag ska släppa en jävla video till. Alltså då.
Ja.
Kommer jag sitta med 2 stora ögon och titta. Jo, men det är som att hon har gjort ett album för all fest som folk saknade under corona.
Ja, du är helt rätt.
Så hon bara, men var ska jag göra av all den energin?
Vad har Beyoncé för intressen?
Det undrar jag också.
Jag vill spekulera.
Mm. Musik, absolut. Vad gillar hon att göra?
Jag känner typ att hon skulle kunna gilla någon racksport. Tennis eller något sånt där.
Hon känns som ju att hon kan säkert vara ganska så här tävlingsinriktad.
Ja, ja, gud ja, det tror jag också.
Så att hon blir galen när hon förlorar.
Tror du hon sätter upp quiz till familjen? Nu driftig.
Jag tror mer att hon vill skapa trivsel.
Hon bygger kojor.
Precis, jag tror mer att hon vill ha en fin middag för alla hon älskar och få dem att känna sig avslappnade. Men mer som du, att hon ska ge andra lugn och ro.
När blir hon själv lugn?
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Jag tror hon har känslospröten på.
Mm.
Då ska jag berätta bara för Nimra och övriga som skulle kunna bry sig vilka mina favoritlåtar är.
Ja.
Har du någon favoritlåt?
Jag vet inte vad någon heter.
Nej, okej. Okay. Jag berättar det här nu för att jag dels vill prata om det.
Mm.
Och för att om jag lyssnade på en podd, då skulle jag verkligen vara intresserad av om jag och den som pratar i podden, vem det är nära, alltså bara att känna sig nära andra människor. Om den berättade för mig, om vi hade liksom konsumerat något samtidigt, om den hade varit på Liseberg, så skulle jag vilja veta vilka var dina favorit rides på Liseberg. Mm. För att jag skulle vilja säga, känna om jag hade samma eller om jag hade några andra och varför. Bla, bla, bla.
Men du har ju en oförlöst samhörighetslängtan.
Ja, verkligen. Därför att samhörighet, jag får aldrig den, för att alla bara, samhörighet om typ att vara full samtidigt, och det känner jag bara, det ger mig ingenting. Ångest, ångest, ångest.
Testa, vill du ha en shot?
Ja, tack gärna. Mina favoritlåtar är Kaffet, Sen känns det fint.
Jag vet inte vad någon
heter. Nej, du vet inte vad någon heter. Kaffe till är väldigt mycket. Glad och ja, alltså, den kan jag slå på nästan. Den kände jag att jag gillade första gången jag hörde den. Sen är jag väldigt svag för Church Girl. Dels börjar den som att vi ska lyssna på Frank Ocean. Och då känner jag mm. Och sen så är den väldigt liksom Beyoncé-kaxig, vilket jag kan gilla. Sen kommer en liten bubblare som heter Plastic Off the Sofa. Och den gillar jag därför att, som du vet, som jag sa till dig för ett tag sedan, så har jag börjat känna. Jag har ju varit tillsammans med samma kille sedan jag var väldigt, väldigt ung. Vilket innebär att vi har varit unga tillsammans. Vi har alltid varit ett ungt par. Nu är vi inte det längre.
Men det känns fortfarande som det, va?
Det har gjort det. Aha. Men nu har det gått över till att jag har börjat känna att vi är ett vuxet par.
Wow.
Och att jag tyckt om det. Och att vi har växt ihop och att vi har varit med varandra så länge. Det är som att jag har aldrig riktigt lagt något fokus på det. Jag har alltid velat, alltså, jag och David har nästan alltid sagt till varandra, jag har sagt, hur länge är det tillsammans? 8 år, då har jag sagt, nu räcker det. Säger vi till varandra, nu räcker det. Tack för den här tiden, så alltså, skojar vi med varandra. Men vi har alltid varit, vi har aldrig sagt, vad fantastiskt, och vi ska vara med varandra 20 år till. Utan vi sagt, tack, stopp. Det är väl jag som säger det, han får väl vara med och säga. Jag orkar väl inte säga att vi ska vara ihop hela livet och du kan hålla din käft, utan då måste jag få säga, nu ska vi göra slut. Nu räcker det, man kan inte vara med samma kille liksom helst. Det är det, man måste vara independent. Men då har jag börjat känna nu på senare tid att vi har varit vuxna och att vi liksom, våra relationer har förändrats. Den har blivit vuxnare än vad den någonsin har varit. Eftersom att vi har ju varit barn. Och då när jag lyssnar på den här låten Plastic Off the Sofa så känner jag väldigt mycket att, för den är liksom till en partner. Och den är liksom nästan som en hemlis mellan två som är ihop.
Hatar du inte?
Det hatar jag väldigt lite. Så det är min fjärde favorit. Och sen min sista favorit är också sista låten på albumet. Summer Renaissance. Alltså helvete vad jag gillar den. Den vill jag ha på högsta och köra snabbt i bilen. Alltså när jag har på den i bilen och kör in i stan. Det är förenat med livsfara. Så jag är en trafikfara. Jag kör så jävla snabbt. Alltså jag gasar i kurvorna. Zzz, in och ut olika rondeller. Alltså jag...
Det gör du ju också annars.
Då, Lisa, du har ingen aning.
Nej.
Alltså, akta er alla refuger. För att alltså, jag kommer åka in i någon.
Du kör verkligen som en kille.
Jag vet. Och vem har lärt mig köra?
David.
Ja. Och vem klagar mest på hur jag kör?
David.
Ja. Alltså det ska jag ha varje gång jag säger något. Vem lärde mig? Alltså ja. jag kör som en kille. Därför att en kille lärde mig köra.
Ja.
Jag härmar bara hur han gör.
Ja.
Han hävdar... motsatsen, men det är inte så.
Nej. Jag tror han blir chockad när han ser en tjej köra så.
Exakt, det är det han blir. För han tycker det där beteendet är normalt när jag gör det. Men när han ser mig göra det tänker han, det där är reckless.
Ja. Du kör väldigt mycket bakåtlutat och så liksom med vänstern.
Alltså jag verkligen, jag kör som att det aldrig ska gå ut någon i trafiken. Och det är inte hälsosamt.
Och väldigt nära den som kör framför. Ibland är det 1,5 meter mellan.
Ja, det kan det vara. Om jag blir liksom, jag blir rätt irriterad också. Ja. Jättelätt. Fan, alltså vad jag inte gillar det.
Nej.
Jag önskar att jag var mognare i trafiken, men det är inte.
Omkörningar, då får man bara blunda.
Alltså, jag tycker själv att jag väntar så jävla länge.
Du är otålig.
Jag är verkligen otålig.
Och den det är inte oförlöst, otåligheten.
Nej, den ligger bara rakt på ytan. Och det har jag verkligen varit. Alla mina dagar har varit otålig. Och i trafiken är jag otålig. Och det är inte bra i trafiken.
Nej.
Jag kommer vara inblandad i en olycka tyvärr. Hoppas det bara blir jag och väggen.
Dags för Dumo Stockholm tänker högt.
Idag skulle jag vilja prata med er om lite tankar om företagande och entreprenörskap som har cirkulerat i mitt huvud på sistone. Bland annat så började jag tänka på det extra mycket när jag hade en workshop för massa ungdomar om poesi och skrivande och hur jag omvandlade mitt poesiskrivande från en hobby till att göra det till mitt jobb, då, till mitt levebröd. Och också för att jag har märkt när jag har pratat på min Instagram story om just företagande att det finns väldigt många där ute som har idéer och vill förverkliga dem och vill starta eget, men att de är så livrädda för att misslyckas. Och framförallt så är de rädda för att det känns som att de har fått en låsning i att tar man sig an någonting eller startar med någonting så ska det vara för alltid. Och det är lite det som jag skulle vilja lyfta upp idag. Vikten av att våga påbörja för att sen våga avveckla. Alltså jag tycker att Lisa ringade in en sån jävla bra grej någon gång när, jag minns inte om det var, jag tror att det var Lisa, när du skulle peppa någon som hade gjort slut. Och så tyckte jag att det var så jävla fint, så skrev du till den personen att det krävs väldigt mycket mod för att ge sig in i en relation, och det krävs ännu mer mod för att avsluta en relation. Och det tycker jag att man kan applicera även på företagande och när man ska förverkliga någonting. Att det krävs mycket mod för att våga dra igång en idé. Och det krävs nästan ännu mer mod för att våga avveckla en idé. Och se sig besegrad, eller att liksom berätta för världen att jag tycker inte att det här känns kul längre. Eller det här var inte min grej. Och det är lite det som jag tänker ska vara topicen, rubriken för det här segmentet. Alltså att normalisera och inte göra det till en sån överjävla stor grej när man inte längre känner för någonting. Alltså vi tre pratar ju väldigt ofta om att man får ångra sig och ångra sig igen. Vi är ju verkligen för det, och alla vi tre har ju påbörjat saker som vi känt känns rätt ända ut i fingerspetsarna, för att sen vakna upp en morgon och känna, det känns inte bra längre. Och då är det inget jidder om den saken, för att vi vet ju att vi har alla svar inuti. Så då lyssnar vi på varann och så förstår man, och så säger man bara att då stänger du ner det företaget, då lägger du ner det, då pysslar du inte med det längre. Men alla har inte så förspänt. Och jag skulle verkligen vilja tipsa er om att börja, om ni är intresserade av att dra igång någonting, så skulle jag verkligen vilja slå ett slag för hemlisen att programmera om nederlag eller misstag, det som samhället, eller som ni är rädda för att era släktingar skulle se som ett misstag, alltså det vill säga att ni påbörjar något som ni sen kommer på att det här vill jag inte fortsätta med, att programmera om det till insikter, och att istället se, det här kommer låta lite bajsnödigt men då får ni överseende med det, istället för att se någonting som ett misslyckande, att se det då som en läromästare. Det finns ju inga misstag om man lär sig någonting av det. Jag vet inte hur många projekt jag har känt och liksom, det här skulle jag vilja dra igång, eller så många idéer under de här 2 åren som egenföretagare som jag har känt varit så jävla rätt. Alltså gud, det är ju det här nu. Slå på stora djungeltrumman, berätta för alla att nu ska jag dra igång det här också. För att sen inse att men gud, det här var inte alls kul. Och istället då för att se det som ett misslyckande, att fy fan vad genant, fy fan vad pinsamt, nu ska jag behöva säga då på släktmiddagar att hej, nej, det blev inget med det där. Att istället då se det som att okej, vad med det här specifika projektet var det som inte kändes bra? Vad kan jag ta med mig? Vad vill den här situationen lära mig? För jag är ganska övertygad om att med det synsättet så vågar vi mera. För det är ju, som vi har pratat om 39 000 gånger i den här podden, så är det ju skuld och skam som är liksom, det är ju varsin boja på varsin fotled. Det är ju vidrigt. Det är skulden och skammen som vi måste frigöra oss ifrån. Och har du en idé eller sitter där ute och verkligen vill dra igång någonting, men är låst vid att så här, tänk om jag inte kommer vilja göra det här och ska satsa på allting då, så kanske jag inte vill göra det om 1 år. Nej, då vill du inte göra det om 1 år. Då får du lita på att om den dagen kommer, också om den dagen kommer, så kommer du att ha, du behöver ha tillit till din egna förmågan. Då kommer du att veta vad som känns rätt härnäst. Och jag tyckte det var så upplyftande, för jag pratade med en kompis på telefon igår. Och jag tyckte att han hade en sån härlig inställning, för att han har nu kör han andra året med sin food truck. Och det är typ nu den här sommaren som han liksom verkligen kommer börja köra det där. Innan så har det varit jättemycket mankemang, det ska ju byggas, det ska roddas med olika tillstånd, hej och hå och jära jära. Och då var jag liksom så här, ja men jag ville att han skulle berätta hur det kändes att så här, wow, det måste vara skönt att så här, wow, nu är det ju liksom igång. Den här sommaren kan du ju verkligen börja leva drömmen liksom. Och han var så här, ja, absolut. Jag menar alltså verkligen. Sen får vi ju se hur länge jag tycker att det är kul att jobba i foodtrucken. Det roligaste har ju nästan varit resan och vägen dit. Och då slogs jag av att då var jag lite en av de där personerna som tänker att nu har ju han byggt upp det här. Nu är det här hans bebis. Nu ska han jobba den här foodtrucken tills den dagen han dör. Niklas, Erik, Jesus, nej, det behöver han inte göra. Han driver den här foodtrucken så länge det känns kul, så länge han får en kick när han vaknar på morgonen och känner att han vill dit. Så länge kommer han driva den foodtrucken. Den dagen när han inte känner det, då kommer han sälja det. Och guess what? Sen dansar han vidare i livet som hovet har lärt honom. Så jävla uppfriskande att bli påmind om det. Så att jag vill verkligen understryka att bär med det här ut i sommaren, att vill ni förverkliga ett projekt i höst, så våga göra det. Det finns inga misstag så länge man lär sig av dem, och man får alltid ångra sig och ångra sig igen.
Det känns som att det som folk är mest rädd för, absolut att det är misslyckandet, men vi måste bryta ner det, för jag tänker att det väldigt ofta är det ekonomiska. Jag hade inte råd, alltså jag gick i konkurs.
Det är ju det som är läskigt.
Verkligen.
Om man har haft en stadig inkomst under lång tid, att välja bort den. Och det är ju verkligen, jag upplever att det är en press från omvärlden som säger pension, försäkringskassan. Jag vet inte ens varför den säger de här orden till ändå. Föräldrapenning.
Men också om du ska byta, så ska du alltid också då byta upp dig. Och då pratar folk inte om för att må bra, utan då pratar folk ekonomi.
Ja.
Alltså det är ju så här, vad pratar
vad
ni om?
Vad är ekonomi om jag mår piss?
Ja, det är faktiskt.
Svara mig på den frågan.
Det jag gör i alla fall, som ett tips, när jag då inom situationstecken misslyckas med saker eller avbryter saker, det är att jag säger till folk, folk frågar ju då, hur gick det med Unlock 7? Ja. Varför stylar du inte längre? Mitt svar då är alltid, jag blev inte glad av det längre. Och då har folk ingenting att säga. Istället för att jag ska säga då liksom
nej,
det de vill höra.
Bla, 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 bla.
Ja, jag, typ att det tog för mycket tid och jag orkade inte. Men jag hade egentligen velat göra det för att det drog in så jävla mycket cash. Alltså det, för det är det de ser om man bara säger att nej, jag hann inte. Eller. Men att säga bara, jag tycker inte det är kul längre. Då, alltså, folk har ingenting att säga.
Tror du
säger
jag faktiskt jaha. Med när folk frågar mig, saknar du dansen?
Säger folk det.
Av någon jävla anledning. Alltså, det är faktiskt...
Saknar du dansen?
Nej, saknar du dansen?
Nej.
Nej, för vi slutade när vi ville sluta.
Ja.
Och bara gör som man vill, så ska man aldrig sakna något. Alltså, avsluta i kapitel, hej då. Jag skulle vilja säga också något som jag faktiskt tänkte på häromdagen. Att man tror alltid, eller många, man tror alltid att man är lite för sen. Man tror att man är lite för gammal för att börja plugga, eller lite för gammal för att starta eget.
Och
man
för alla låtar är om folk under 25.
Exakt. Prova att lyssna på Beyoncé, så kan du föra vad man kan göra när man är över 40.
Vad du säger? You quit your job.
Release your job. Man ska inte ens sluta, man ska bara släppa det.
Åh, oh, det är det. Ja. Release, ja. Det ska vidare till någon annan, ja.
Lägg dig på en barkbåt och se vad som händer. Lägg som Moses i vattnet, vassen, och se. Alltså sen blir, vad händer med honom? Han blev topp. Kille.
Delade vattnet.
Han delade, förstår du att han delade vattnet?
Ja, så är det. Alltså, kan du göra release your job, då kan jobbet hamna hos någon som delar vattnet.
Toppen. Kan leda uttåget ur Egypten. Alla
du kan bara berätta att jag blev inte glad av det där mer.
Nej, det var inte för mig. Och man tror också ofta att, för man, ofta när folk har affärsidéer så är det så här, idéer, det är sällan någon har liksom nästa stora idé. Utan man har ju oftast, för man har inte hur mycket kreativitet som helst, så man har en idé som någon redan har gjort.
Eller en minimal twist på det.
Exakt, och då tänker man att jag är för sen på bollen. Åh nej, alla andra har redan gjort det här. Och då vill jag bara säga att man är fan aldrig för sen på bollen. Det finns alltid folk som är ännu senare. Och de vill, alltså.
Det finns också alltid köpare av tjänster.
Ja, det finns verkligen det. Det är alltså, man tror att skeppet har seglat. Det har, alltså det står kvar i hamnen länge till. Du kommer, det är som när man tror att man inte ska hinna saker ibland. Ibland kan jag tänka det faktiskt när jag typ går över gatan. Och så tänker jag, alltså när jag går över så märker jag hur lång tid det är innan bilen kör över där jag var. Så hela den tiden hade jag också hunnit gå. Och så kan man känna mig om man hoppar på ett skepp som man tror redan har gått. Och så sitter man på skeppet och så, ja, jag hade kunnat hoppa på det här skeppet ännu senare. För det har fortfarande inte åkt. Och det är verkligen, alltså... Ja, det tar tid att göra saker, men det är, man är nästan alltid för sen. Och man tror ju också så här, nu ska jag starta ett företag, eller nu ska jag ha, ja, nu ska jag ha ett hunddagis. Och så tänker man, gud vad kul det ska bli mitt hunddagis när jag bara går runt där och tar hand om alla hundar. Och det är liksom 4 år fram. Men det tror man inte. Man tror att det ska hända på 2 veckor.
Det är också, tyvärr så är det också, gå runt här, tycker att det luktar illa, ta undan hundbajs.
Alltså, du pratar om dig själv, för du kan inte vara på en fast plats.
Alltså, om jag skulle ha en lokal.
Det är det du inte klarar. Som är för, grejen är att du kan ha en lokal. Om någon säger så här, här ska du vara i 6 månader. Mm. Sen får vi se, säger de till dig. Du bara, toppen. Hoppa rakt in i lokalen. Men om någon säger, här ska du vara nu, tills vidare. Bränn ner lokalen. Alltså, det stinker den inne, tycker du.
Tänk att jag tänkte att jag skulle gå till en coach som jag pratade med i 2 år, Emily. Jag skulle binda upp mig.
Fan vad jag garvar när du skrev det. Ja, du kan inte göra någonting i 2 år.
Nej.
2 år?
Alltså, herregud.
Det är för lång tid. Du klarar inte det. Du klarar inte det. 6 månader skulle jag säga i din maxhorisont.
Absolut. Med allt. Sen måste saker och ting bytas ut.
Exakt.
Uppdateras.
Ja, uppdateras.
Du kan inte ha samma paket.
Nej.
I 2 år.
Nej, nej, nej. Nej.
Och så att det ska bli press för mig också. Bara komma med nya grejer jag vill prata om med en coach. I 2 år.
Du ska prestera för coachen i 2 år.
Ja, det skulle hon ju dock sett dit mig för, tror jag.
Ja, det
jag
får
haft
vi hoppas.
Ett så första samtal och då sa hon bara efter alltså, 5 minuter. Bara, ja, du har ju lite så hero-komplex och det är ju en bov i ditt liv. Att du vill liksom fixa allt åt alla och sådär vara en bra förebild. Men det kan vi ju fixa, det ordnar vi.
Ja, alltså, det släpper vi.
Så jävla fantastiskt. Då kände jag bara, jag går till henne i 2 år.
Ja, tänk om du bara vill vara.
Ja, men jag är ju också alltså, eftersom att jag har det här komplexet så är det ju också att jag kommer ju vara perfekta eleven. Alltså jag kommer ju göra de där läxorna. Så jag behöver ju bara 6 tillfällen. Sen är jag ju en ny
person. Sen är du klar, ja precis. Särbos och kokain.
Öppna mejlkorgen.
Världens bästa Emily och Lisa. Efter att ha följt er podd så länge jag kan minnas, lyssnat om och om igen på avsnitt efter avsnitt för att få återuppleva era sjukt bra råd och smittande skratt, kommer nu mitt första mejl till er. Jag vill också säga att jag älskar din filmhörna, Emily. Det är för övrigt jag som skrev och ville att ni skulle diskutera kring Everything Everywhere All at Once. Det är en film som hon har skrivit om, som jag har sett, som är, det är en 10 av 10 film. Men jag har inte känt att jag har haft något att säga, dels för att det handlar ganska mycket om en mamma och en dotters relation.
Mm.
Och jag kan inte så mycket relatera. Jag tror att om man har haft en mamma som har satt mycket press på en, eller som inte har respekterat ens livsval eller sådär, så är det lättare att relatera. Att man har haft lite friktion. Jag har haft väldigt lite friktion just i min relation till min mamma. Att hon har aldrig liksom, vi har inte haft den relationen, så att därför träffar det inte mig så hårt med den filmen. Okej, men den är otroligt bra. Efter 1 år och 5 månader i en jättefin lägenhet som är mitt hem och trygghet ska nu jag och min kille bli särbos. Jag är en trygghetsmänniska, så det känns riktigt tungt och jag är väldigt rädd. Men efter mycket bråk och en känsla av att jag inte får nog med närhet eller känner mig nog sedd, har jag nu tagit detta beslut. Beslutet är taget mitt i hans semester. Han tyckte att jag skulle kunna vänta, som vi sa från början, att vi skulle vänta till hösten.
Lätt när man känner något.
Ja, alltså.
Vänta 3 månader.
Ja. Tror Lisa att man älskar karens och att man har 3 månader semester. Pratar du om din egen semester?
Jag hade 4 veckor.
Ja, du har 4 veckor. Det kommer nu bli strul med hyror och en dyr historia på grund av detta. Så jag känner även skuld och stress ovanpå allt. Vi har bråkat mycket under våra 3 år ihop, till och med gjort slut. Bråken har mestadels handlat om olikheter vi inte kunnat hantera, då jag har känslorna utanpå och han långt inne och han är svår att tyda för mig. Vi har också sjukt olika behov och har svårt att mötas och kompromissa. Han är nöjd med att sitta i varsin sida av soffan och jag vill vara hur nära som helst. Ibland
han är ju säkert inte det, det är det. Utan hon pushar ju på så mycket så att han får bort alla de känslorna, tyvärr.
Så är det. Precis. Han skulle kunna bli,
det är inte hennes fel.
Hon... Han skulle kunna bli samma som en annan tjej och då vill jag vara med henne 24 timmar.
Då är han den som bara, jag älskar att ligga i alltså, hörna på soffan med dig på mig.
Ja, exakt. Vi måste konstant ha hudkontakt, kan man säga.
Och så tröttsamt med ex som tar ens personlighet.
Och de är inte få, alltså det är ju...
Nej, det är varje gång. Det är något psykologiskt fenomen.
Ibland händer det att han håller om mig eller håller min hand, men jag känner tyvärr aldrig att vi hamnar på den nivån jag vill, tyvärr. Vi kysser inte varandra direkt längre förutom när vi har sex, och när han väl gör sådana saker känns som att han gör det för att jag har sagt till. Trots att han säger att han aldrig skulle göra något han inte vill. Han har även tagit festdroger som kokain under vår tid tillsammans. Ett tag gjorde han det varje helg, vilket även gjorde att han aldrig hade pengar kvar i slutet av månaden, och han lånade pengar av mig i början av vår relation. Åh, det där tycker jag är tungt. Jag blir så ledsen när jag tänker på folk som har vanor de inte har råd med. Spel, droger, shopping, vad fuck det än är.
Det är ju liksom som att alla gör av med alla pengar de har. I princip. Alltså man gör ju, liksom, tjänar man 10 000 i månaden, då gör man av med det. Tjänar man 70 000. Man lever ju den
Det man har råd med.
Ja, precis. Och sen uppe på det då så är ju kanske, nu killgissar jag, men varannan person beroende av olika saker. Alltså det kan vara snacks eller cigg eller vad som helst. Så först gör man av med sin lön som man
och sen
har.
Kommer och sen snacksen.
Kommer snacksen. Så det är som att alla har inte råd med sitt beroende. De som har det.
Nej, det är... Åh, det där, alltså, jag kan få sån jävla ångest av tanken på att alltid vara liksom...
Under där... limit, det gillar du inte.
Jag gillar absolut inte att vara under limit på det där viset. Inte på något vis. Jag bad honom sluta, vilket han gjorde efter mycket bråk, för att jag inte trivs och jag blir rädd att det ska gå åt helvete för oss och för honom. Och jag vet, nu har han återfallit minst 3 gånger och till och med ljugit om det när jag hittat saker i hans jacka, plånbok och sett hans bankkort ligga på vår tvättmaskin.
Han har ju aldrig slutat.
Nej, han har ju inte.
Han har slutat berätta.
Ja, han har slutat berätta. Jag har sett hans bankkort ligga på vår tvättmaskin, så jag vet att han har gjort det. Han säger att han har tagit till droger när han inte bor bra de gånger han erkänt, vilket beror på att han ofta håller sina känslor inombords och hanterar dem själv, som han säger. Jag försöker hjälpa honom, men han verkar tycka att jag tvingar mig på och att jag inte kan acceptera att folk är olika. Han är väldigt egen och envis som människa. Jag upplever att han ofta tycker att jag är känslig, vilket har lärt sig att han inte kan säga till mig längre. Det känns då som att han underminerar mina känslor.
Varför är det inte mer accepterat att när man blir beroende av till exempel droger och säger att jag gör det här för att jag mår dåligt, att man då går och skaffar professionell hjälp?
Ja,
hur
det
kan
verkligen...
det steget vara större än att ta kokain på tvättmaskinen hemma och glömma kortet?
Ja, det är svindlande.
Ja, det är svindlande. Gå till en mammakaraktär och berätta känslorna, så ska hon lösa saken åt dig. Du kan ha ett trevligt liv.
Jag tror bara att, för att det är så jävla jobbigt med känslor. Vi människor vill ju inte känna känslor. Vi vill ju liksom undvika det.
Prata för dig själv.
Ja, okej. Men många i alla fall försöker rationalisera. Eller vi tror att vi ska liksom kunna tänka bort känslor.
Mm-hmm.
Det är ju verkligen något som vi håller på med alldeles för mycket. Som jag såg en TikTok om för ganska länge sedan, som jag tyckte var inspirerande. Det var en person som sa... Det var någon som var så, jag är så orolig, hur ska jag uppfostra mina barn?
Mm-hmm.
För jag får ju upp så jävla mycket barnuppfostran på TikTok, och jag tittar ju på det också. Så att det kommer ju vara mer och mer. Algoritmen bara, du älskar barnuppfostran, märker jag.
Jag tycker det var intressant när vi pratade om det. För att vi ville ju prata då om varför fortsätter du kolla. Och kom ju fram till att det är för att om du får barn någon gång, så vill du veta.
Jag vill inte ha missat ett tips.
Nej.
Det var jättemycket, det är ofta så här: things I wish I knew before I had a newborn. Alltså varför ska jag kolla på det? Jag bara, okej.
Saker som jag kommer veta, tänker du?
Det här var bra. Alltså, vem fuck bryr sig? Och jag känner också att det spelar typ ingen roll vad man vet innan man får ett barn, så kommer man ändå se efter. What? Jag hade ingen aning. I alla fall, då var det en person som sa, man behöver aldrig oroa sig för barnuppfostran, därför att är det någonting du har naturligt på instinkt, så är det hur du ska ta hand om ditt eget barn. Det är nästan det viktigaste din kropp vet. Du har gjort det i miljoner år. Men det är som att vi tror att vi ska kunna tänka bättre än våra instinkter. För det är så vi tror att dessa instinkten säger, ligg med vem som helst, ät det du vill, och det är dåligt, har vi fått lära oss. Det är bättre att du tänker, du måste tänka bort alla dina instinkter, så kommer du få leva ett mycket bättre liv, ett mer rationellt, logiskt, perfekt liv.
Det är för att många instinkter inte passar samhället ju.
Exakt, men det är det vi borde egentligen bara lyssna på, det är det som är magkänslan. Lyssna bara längst in, så kommer det. Och särskilt när du är typ i en relation, vad känns rätt, vad känns fel? Om det, alltså, även om en person säger till dig, du måste acceptera att vi är olika, så vet du, din instinkt har ju sagt, fast det du håller på med är sjukligt.
Vi såg en helt otrolig sån övning i förra säsongen av Vi eller aldrig, när en kille var väldigt på tjejen sexuellt liksom, och ville ligga ofta, och hon var inte då lika intresserad, i alla fall inte av att ligga med honom, för att han hade pushat henne. Hon ville bara ligga andra sidan soffan. Och då gjorde de en övning där han först satte en hand bara på kroppen, var som helst, typ axeln. Så fick hon säga om det kändes bra eller dåligt, alltså ja eller nej. Och eller fortsätt. Och då fick han liksom dra ner på armen. Och då fick hon säga fortsätt. Och så fort det inte kändes bra, så stopp. Då fick han sätta handen någon annanstans.
Aha,
så att han liksom skulle
där
lära sig när det känns bra för henne och inte. Och hon måste lära sig att säga när det känns bra och inte. För att ofta vill man ju bli tagen på, men... ofta så kanske man inte vågar säga hur eller när, eller för att det är liksom pinsamt. Eller var, ja precis. Jag tyckte det var inspirerande.
Ja, men jag tror att så håller vi ju på med känslor också. Jag kan inte bli ledsen här. Jag kan inte bli arg just nu. Det är ju liksom, och det är ju många som, alltså det ser jag också folk som säger, att när de typ går i terapi, så säger deras terapeuter, bara för att du har tänkt på en känsla så har du inte känt känslan liksom. Utan man måste låta känslorna få liksom skölja igenom hela kroppen. Och det är det som den här killen inte vill göra. Och det är därför han känner att det är bättre att ta kokain. Då behöver vi inte göra det. Då tror han att han kan pausa det. Fast han hade kunnat bara stanna upp. Varit
mått skitdåligt i 5 minuter. Bara lagt sig ner och känt att fan, jag hatar allt i mitt liv. Låtit alla tankarna som man försöker trycka undan, alla de bara rusa in i huvudet. Och åka
runt. Det är ju inte ens 5 minuter, det är ju typ så här max 90 sekunder.
Jag menar 5 minuter kanske han kan ligga där och fundera. Men han kommer inte störtgråta i 5 minuter.
Nej.
Det kommer rinna. Några tårar kanske. Farligt.
Jag såg en helt otrolig TikTok där det var en psykolog som berättade att om man känner någonting jobbigt som man håller på att pressa bort, så ska man bara blunda, tänka på den känslan och liksom låta välkomna den. Och då känns ju den på olika ställen. Då kan det kännas i magen eller i bröstet eller i huvudet eller i händerna, inte vet jag, hjärtat. Och sen ska man försöka glömma bort vad man tänkte på och bara känna känslan. Så att man behöver inte tänka, jag känner det här för att jag inte trivs på mitt jobb. Utan då ska man bara känna känslan och låta den växa där. Och sen efter ett tag så bara blir det som en ballong som spricker där borta. Det funkar varje gång. Jag har gjort det så många gånger. Det är helt sjukt.
Det är det som är svårt. Mm. För att vi vill tänka på det. Vi vill aldrig stänga av hjärnan. Utan vi vill hela tiden ha helikoptersyn på alla våra känslor. Och tänka att det här är mitt liv och jag vet vad som händer. Vi vill ha kontroll då.
Ja.
Och det kan man inte få om man låter känslan ta över. Känns det så. Okej. Vi läser vidare om kokainmannen. Jag vill också bara säga. När han säger till henne att hon är känslig, så kan vi också säga till honom att han har så pass mycket känslor att han måste ta kokain. Men det fattar inte killar.
Han är känsligast i deras relation.
Han är känsligast i deras relation, det stämmer. Men det skulle han aldrig erkänna.
Nej.
Därför att han gråter inte lika ofta. Det var det han ville säga.
För att han är så känslig så han vågar inte det.
Exakt, han är så otroligt rädd en känsla för det. Han har i alla fall gått på ett terapisamtal där, för att jag sagt åt honom att göra det. Men det var inte för honom, sa han. Och att han tar tag i det när han känner behovet. Får vi ge tips när man står över tvättmaskinen? Det där är behovet, älskling. Åter till flytten. Jag är så rädd för att bo ensam. Jag får också ont i halsen av att vara ensam för länge, precis som Lisa. Jag är så rädd att jag tagit fel beslut och att jag ska få panik och ångest i min nya lägenhet. Jag är så rädd att känna mig ensam och att min kille ska säga, jag var vad jag sa, du vill ju inte vara själv. Eller liknande. Och att han inte ska vilja komma till mig och vara hos mig i min nya lägenhet, trots att vi valt att fortsätta vara tillsammans. Jag vill ha tips av er. Hur ska jag tänka? Vad ska jag göra för att känna mig mindre ensam? Hur ska jag bygga upp mitt självförtroende och min självkänsla? Det är mycket frågor nu. Hur ska jag klara av att bo själv? Hur vet jag om jag och min kille är rätt för varandra? Jag försöker hitta min magkänsla som ni pratar om, men det är så svårt för mig. Det kanske inte låter så, men min kille har förändrats mycket och på vissa sätt mognat och försökt möta mig. Men det känns ofta som att det inte räcker hela vägen. Är det jag som inte kan vara nöjd med det jag får? Alla visar ju kärlek på olika sätt. Hjälp mig. Jag är 25 och han är 28. Vi har varit samma sitt snart 3 år och inte pratat om framtida planer alls. Bor i en mellanstort stad.
Jag kan börja med att berätta att han är inte rätt för dig.
Jag vill bara få läsa upp någon säger så här. Hur vet jag och min kille är rätt för varandra? Han har försökt möta mig, men det känns ofta som att det inte räcker hela vägen. Där har du ditt svar. Om det inte räcker hela vägen så är det inte för att du känner att det inte räcker hela vägen. Det är för att det inte räcker hela vägen. Han är inte kapabel att möta dig.
Och det är också synd om honom att han ska behöva vara i en relation där han inte är tillräcklig.
Han är underlägsen. Känslomässigt.
Ja, och det här är ju jättekonstigt att höra och vi fattar inte hur härlig han är och bla bla. Jag vet det för att jag har varit i exakt det som du beskriver. Och allt kommer komma i sinom tid. Och nu har ni tagit det här beslutet och det är superhärligt. Fortsätt kämpa för relationen. Det kommer ni göra. Alltså, sug ur det sista märgen.
Ja, mjölka den. Så att du sen bara kan säga hej då.
Ja, och då kommer du veta vad du inte vill ha. Alltså sork som sitter i andra sidan soffan. Ja. Och inte hångla med dig när du vill.
Jag vill också tipsa om när du säger jag är rädd att vara ensam i min nya lägenhet. Var inte det. Bo med en kompis. Och sen åker du och hälsa på. Du behöver inte känna heller att han ska komma till dig. För det behöver inte han göra. Om det är ett problem. Utan jag skulle säga bo i din lägenhet med din kompis. Ni har hur som helst. På kvällarna så skrattar ni. Och sen så är ni uppe lite för länge för att ni vill prata lite för länge. Och sen somnar ni. Och så är ni trötta när ni ska gå upp. Och sen... när du vill.
Och då kommer hon vakna utan sms och vara jätteledsen. Men då kommer hon ha fått distans för hon har inte varit ensam. Alltså att vara ensam i 4 väggar.
Ja men då, vad ska man tänka på? Säg en sak man ska tänka på. Ja, sin kille.
Kokainmannen.
Ja, det är så kallade kokainmannen. Och då liksom, när du vill träffa honom eller när han nu tillåter dig att träffa honom, då kan du gå hem till honom. För då kan du också känna, det kommer känna att du har en makt i att vara hemma hos honom och kunna gå därifrån.
Smäll i dörren.
Ja, hej då.
Något av det vidrigaste i en relation är ju att ha olika behov av just närhet. För att den ena känner sig som att man skjuter ifrån den andra personen, man är inte tillräckligt. Varför vill jag inte vara närmare? För att han förstår säkert inte varför han inte vill det. För han tänker i vanliga fall, eller i början, så vill jag ju det. Men nu, det som har hänt nu är att hon vill mer. Och då vill hon mer och mer och mer och mer. Och han ger mindre och mindre. Och då är det liksom inte en relation längre där de är vänner och älskare. Liksom. Nej. Då, nu är det bara något man håller fast vid för att han ibland gör lite framsteg. Och det räcker.
Och för att man har varit med varandra innan.
Ja.
Det är det som är den här sunk-kost.
Läskigt att ta beslut. Och därför så behöver man inte heller göra det för tidigt. Alltså du kommer ha tid.
Mm.
Plötsligt så kommer du hata när du ser hans lockar och då...
Då är det klart. Så blir du arga. Och då, alltså då.
Mm. Och självkänsla och självförtroende som hon pratar om. Den tänker jag kommer automatiskt också. Nu ska man inte få allt det från en partner. Men när man träffar den rätta så behöver man inte känna att man ska bygga upp de där sakerna. För då är allt bara flowa på.
Jo, men det som är, måste jag säga, att när du säger till oss att du inte vet, det är svårt att hitta din magkänsla, så är det inte för att du har svårt att hitta din magkänsla. Det är för att du går emot din magkänsla hela tiden. Så den skriker på dig. Hallå, varför är du med den här killen? Hallå, du känner dig ledsen hela tiden. Du säger bara, åh, då försöker du rationalisera. Så, åh, varför är man så dåligt? Åh, om man ändå hade en magkänsla så kunde du prata med en. Alltså du försöker bara... Den har sagt till dig jättelänge att du inte ska vara med den här killen.
Vet du vad? Magkänslan har skrivit det här mejlet till oss.
Ja, magkänslan har skrivit det här mejlet.
Mm. Och den undrar inte egentligen.
Nej, den skriver bara... Den har skrivit så att du ska få höra det läsas upp. Och så ska den säga till dig... Hör du mig nu? Mm. När jag har skrivit ett mejl till en podd du lyssnar på om och igen.
Mm.
Eller vill du fortsätta tänka på annat? Och jag tror också att anledningen till att du mitt i hans älskade semester sa nu ska vi flytta isär var för att du ville få någon reaktion från honom.
Ja.
Du ville att han skulle säga... Någonting. Saknar dig, vill jag ha dig, vill jag vara med dig. Visa att han bryr sig om dig. Och tyvärr gjorde han inte det, utan tänkte han på sig själv.
Jag tycker du kan vara helt säker på att du har tagit rätt beslut att säga det här mitt i hans semester. Alltså du har rivit upp himmel och hav. Och det är det enda man måste göra.
Det bästa du har gjort det här året, det var mitt i hans semester. Ja. Säg att nu kommer jag lämna dig.
Ja.
Och vi kan fortsätta vara ihop. Och det är ju ganska, alltså det här är en ganska smart taktik.
Mm.
För de killarna som går med på det, vilket inte är så många, därför att de flesta känner sig ju så kränkta av att man ens pratar om att man ska flytta ifrån dem, om man har bott med dem, så är det en toppen idé att man flyttar ifrån varann.
Man trappar ner från 10 till 2. Alltså, det är perfekt.
Och så gör man inte slut, så det blir inte lika stort, utan man ska bara flytta då. Man har också tid, man glömmer inte grejer som man ska, man har tid att packa ut sina grejer, för att det är ju alltid ett problem. Man har glömt någon skit där, så fan, den där tror jag ser jag aldrig igen, för jag vägrar gå dit när han är där.
Så ser man honom nästa år på Summer Breeze med tröjan på sig.
Då, och härmat hela ens person.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor i din poddapp. Ha det så bra.
Puss och kram. Du är en pärl utav ett hav. Livet rullar inte på silverfat. Läs på ditt snack, läs på ditt tjat. Och för koftan måste av, måste av. Om du var här hos mig just nu skulle jag skrika över Stockholm. Och fy fan vad du är sjuk. Och tror att det är så synd om dig, buhu. Men ingen orkar bry sig. Snälla, tror du att jag bryr mig? Håll käften och försvinn. Fan, du fattar ingenting. Inget alls av det jag menar. Ingenting av det jag vill. Bara fucking sätt och gå. Att du orkar hålla på. Fan, du fattar ingenting. Snälla, tror du att jag bryr mig? Bara håll käften. Podplay.